Här börjar De misstänkta av Paul Cleave, inläst av Fredrik Albo, i översättning av Susanne Heijel för Jäntas. Till mina grannar, som jag nu vet har hört mig sjunga i duschen under flera år. Jag beklagar verkligen. Prolog. Lucas Pittman har bråttom. De två poliserna har redan varit här och ställt frågor. Kvinnan med de muskulösa armarna och mannen i en snygg kostym som Luca aldrig skulle ha råd med, en som han sparade i 10 år. Det är förstås en uträkning som baseras på lönen i fängelset, då han var tvungen att torka blod och skit från badrumsgolvet under en hel dag för att skrapa ihop en dollar. Han vägrar återvända till fängelset. Där tänker han inte hamna igen. Och det behöver han inte, om han bara skyndar sig. Rummet under huset är bara en aning större än en fängelsecell. Det har betonggolv, 4 betongväggar och endast en dörr, väl dold. Polisen sökte igenom hans hus utan att hitta den, och det är väl det som är meningen med lönrum, att ingen ska hitta det. Det tyckte i alla fall hans pappa. Och om det inte hade varit för att hans pappa ibland kedjade fast honom, tillsammans med andra, vid sängen där nere, skulle inte ens Lucas ha känt till rummets existens. Fast om polisen kommer, och de lyckas hitta rummet, skulle det vara en jäkla skillnad om det var tomt, eller om de upptäckte ett par drogade ungar där. Han vill inte att det här ska ta slut. Men vad har han för val? Någon har avslöjat honom. Det kunde inte vara tydligare. Men det är inte lika tydligt vem denne någon är. Han öppnar garderobsdörren i hallen. Där hänger jackor på krokar och skor ligger slängda på golvet. Han skyfflar ut skorna, lyfter upp mattan och börjar ta bort golvlisterna. Det tar en stund, men det har Lucas tidigare aldrig haft något emot. Han har trots allt suttit inne och inser skillnaden mellan att lägga 2 minuter på att ta sig in i ett rum och att sitta inspärrad i en cell i 10 år. Men det är annorlunda nu, för Zack Murdoch är där, och att han har Zack Murdoch i sitt hemliga rum har förändrat allt. Han ökar takten. När golvlisterna är borta blottas hålen där han kan stoppa in fingrarna för att få grepp om den fyrkantiga golvbiten. Han lyfter upp den och lutar den mot väggen. Sedan klättrar han snabbt ner för stegen. Det finns ingen tid för tvekan nu. Pojken är fortfarande drogad. Hans gula t-shirt har en bild av en buss på magen. Lucas hade en liknande när han var i samma ålder. Han minns att han fick den i julklapp av sin mamma 1 år och att hans pappa slet den av honom julen efter. Han kommer att sakna den här killen. Sakna att se honom i kläder som påminner Lucas om hans egen barndom. Han kommer att sakna att ge honom ett bättre liv än det han hade som barn. Pojkens kropp är slapp, men det gör det lättare att bära honom upp för stegen. Han lägger tillbaka golvet, listerna och mattan och föser till sist tillbaka skorna. Allt tar för lång tid. Han skyndar sig att bära ut pojken till bilen som står i garaget och lägger honom i bagageutrymmet. Om båda pojkarna hade fått plats samtidigt skulle det gå dubbelt så fort, men det gör det inte, och han räknade aldrig med att behöva flytta 2 barn på samma gång. Han kan inte sätta en unge i framsätet, och om han försökte vet han att hans granne skulle upptäcka det direkt. Grannen som lyssnar när han inte borde lyssna och snokar när han inte borde snoka. När blev en människas privatliv varmans egendom? Han tar även med sig spaden med kort handtag. I bakhuvudet hör han sin pappas röst som säger att han inte behöver gräva 2 gravar, att det räcker med en större. Han öppnar garagedörren och backar ut bilen på uppfarten. När han kastar en blick mot grannhuset ser han att grannen står vid fönstret och tittar på honom. Han pratar i telefon. Kanske har han ringt polisen. Lucas borde ha dödat honom för länge sedan. Han borde döda honom när det här är över. Han kör ut på gatan och lämnar sitt hus bakom sig. På väg norrut svänger han vänster och höger tills han kommer.